Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det bara låser sig och du känner bara panik.
Jag har haft mycket
lättare att tillgå, att komma till punkten där man faktiskt säger jag behöver hjälp. Och att det inte är något skamligt. Du kan behöva hjälp för dina fysiska problem, men du kan även behöva hjälp för dina psykiska. Det är inget konstigt.
Du, Peter Haber, igår lyssnade jag på P1 när jag stod och lagade mat. Och då var Reine Brynolfsson, din kollega, där och pratade om en idol i det utmärkta programmet Kulturlivet i P1, nämligen Ernst-Hugo Järegård. Mm. Om du skulle göra radio om någon sån där kulturperson som har betytt mycket för dig, vem hade du valt då?
Ja, det är väldigt svårt. Det finns väldigt många, men jag skulle välja skådespelerskan Ulla Sjöblom.
Aha, okej.
Okay. Som var min lärare.
Just det.
På det som på den tiden hette scenskolan, nu heter det teaterhögskolan. Så småningom blev vi även kollegor. Där jag började min skådespelarbana i en frigrupp som heter Skånska teatern nere i Skåne.
Just det.
Malmö och Landskrona. Och vi blev även faktiskt ganska nära vänner. Hon har lärt mig väldigt mycket och var en otrolig inspirationskälla. Så att om henne skulle jag göra det då i sådana fall.
Mm. Går det att sätta ord på vad hon lärde dig?
Ja, hon talade ju alltid om A, B, C. Du ska lära dig stå, gå och prata. Hon var en stenhård lärarinna. Jag har ett minne som säger en del. Vi höll på en period på scenskolan med att hon regisserade Tartuffe av Molière. Och på den tiden så gick vi även lördagar halva dagen, så hade vi på schemat. Och vi repeterade och sen var vi klockan 3, så var det liksom nu är det helg, nu ska vi ut och... Vi var ju unga på den tiden. Nu är det kul. Vi är ute och dricka bärs. Och då kommer jag ihåg när hon sa till mig och en av mina klasskamrater, Peter Oskarsson för övrigt. Mycket fin regissör. Haber och Oskarsson, kvarsittning.
Mm-hmm.
Va? Tänkte jag. Ni har inga huvudord. Ni har inga sluttoner. Nu går vi igenom varenda replik i hela pjäsen. Så gick vi igenom varenda replik om och om och om igen. Med vad som var huvudordet, vad vi tänkte på, vad vi ville med repliken. Och framåt kvällen när vi var helt slut, då bjöd hon oss på krogen.
Mm-hmm. Okej. Okay.
Det är ett exempel på hur stenhård hon var med det här med språket, lyssnandet på scenen, agerandet och så. Hon var en fantastisk lärare. Den där lördagen lärde jag mig mer än på länge. Det var otroligt givande.
Du hade kunnat skita i de andra 2 åren av scenskolan och bara ha den lördagen? Nej. Inte riktigt kanske, eller?
Inte riktigt. Jag slutade faktiskt efter 2 år. Vi var några som hoppade av för att det var liksom storm och drang. Så att vi drog ner till Skåne och bildade Skånska teatern.
Mm.
Därför att vårt tredje år såg inte särskilt intressant ut. Och då gjorde vi det. Vilket naturligtvis det blev ju ett jävla liv och uppror och allt möjligt. Men vi gjorde det i alla fall. Mm. Så jag har inget... Jag har inget intyg på att jag är skådespelare.
Ja, just det. Mm.
Men jag är det i alla fall.
Du har lyckats hanka dig fram ändå, ja.
Jag har hankat mig fram.
Ja. Knappt myndigt tog han sig alltså in på scenskolan Peter Haber, som blivit en av våra mest älskade skådespelare med filmroller som Sunes pappa i Tomten är far till alla barnen och 100 roller till. Men mest av allt förknippas han kanske med den kommissarie han spelat i ganska exakt 50 långfilmer. Och varför just den figuren inte nämns? Ja, dit kommer vi. Varsågoda, här i Värvet med Peter Haber. Nej, men jag har fått för mig
när jag har liksom läst på om dig, om att du förstod tidigt att det var det här du skulle göra.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Jag förstod det väldigt tidigt. Min omgivning förstod det nog tidigare än jag. Okay. Alltså redan när jag var litet barn så sa min tyska farmor, alltså han kommer att bli skådespelare. Mm. Men när jag var ung grabb i Södertälje där jag växte upp och det kom ett meddelande i ett sånt där högtalarsystem som hängde i varje klassrum att ni som har lust att vara med och bilda en amatörteater är välkomna dit och dit då och då. Och jag minns det där ögonblicket faktiskt. Jag minns det fysiskt nästan. Att det var som en slags självklarhet. Det var inte någon, ja det vore en bra idé, som någonting nytt, evreka, vilken idé. Utan det var bara fullständigt självklart att jag gick dit.
Ja, du hade bara väntat på det på något sätt?
På något sätt hade jag undermedvetet väntat på att någon skulle föra in mig på rätt spår.
Mm. Vad var det för väder?
Vad det var för väder då?
Ja. Jag sa på vägen hit att vi inte skulle prata om väder.
Jag minns inte vädret så mycket. Jag satt mest och funderade på hur jag skulle hitta till det där klassrummet så att jag verkligen kom i tid och var först på plats. Liksom. Jag ville visa mitt intresse. Mm. Men det var väl skitväder som vanligt antar jag.
Alltså.
Ja, det är ju oftast det i det här landet tycker jag.
Men jag tänker mig också, för det är ju... Alltså jag kommer då från Strängnäs, Södertälje ligger halvvägs till Stockholm då. Och jag vill minnas att det var liksom som en grå, det var bara som en grå dal man åkte igenom, alltså Södertälje, när man skulle till Stockholm. Alltså, idag tänker jag att Södertälje kommer med vissa andra konnotationer, men vad var det för plats när du var liten grabb där?
När jag var liten grabb, då var det ju en väldigt... söt stad med gamla trähus och jag minns jag läste någon roman av Rudolf Wernlund, han säger man åkte till Tälje och badade och vid havsbadet och sådär. Sen någon gång på 60-talet så, och det här minns jag också faktiskt, att det var en färgaffär, den hette Nilsson och Lutman kommer jag ihåg, den brann. Och det var ju en sån här farlig brand eftersom det var massa kemikalier och allt möjligt som de hade. Så att, och vi stod uppe på toppen på något berg i Södertälje och tittade på den här branden. Och efter det så revs hela allting och så blev det liksom de här rekordåren. Man byggde betong istället.
Konsum va?
Ja, och Kringland, det stora varuhuset och allting. Där förändrades hela staden på något sätt. Mm. Så att jag bodde där tills jag kom in på scenskolan. Och då var jag väldigt ung. Jag var ju faktiskt bara 18 år. Så jag var en ung skådespelarelev.
Mm. Men hade du gått färdigt gymnasiet då?
Ja, jag gick gymnasiet mot min egen vilja därför att jag var så bestämd på vad jag ville bli och tyckte inte att jag behövde något gymnasium. Men mina föräldrar sa att det är alltid bra att ha någonting att falla tillbaka på, som de uttryckte det. Så att jag gick gymnasiet och det gick ganska bra ända tills jag hade kommit in på scenskolan. Vilket jag visste på våren och då hade jag ju en termin kvar på scenskola, eller på gymnasiet. Och då rasade betygen för jag liksom, jag sket i det bara.
Mm.
För jag visste vad jag skulle göra nästa höst. Då skulle allvaret börja.
Det är intressant det där med, jag har en känsla av att jag, nu är min son bara 14, men jag har en känsla av att jag också kommer behöva säga att det är bra att ha någonting att falla på, tillbaka på.
Ja.
Har du sagt det till dina barn?
Nej, det har jag faktiskt inte sagt. Men mina barn är det så att vi har en gemensam son. Han är 27 år. Han håller inte alls på med det här. Han håller på med helt andra saker. Men min dotter som bor i Göteborg, var det så att hon ringde för ett bra antal år sedan. Och så svarar jag i telefon och så säger hon, hej pappa, stör jag? Nej älskling, du stör aldrig. vet du vad som har hänt? Nej, säger jag. Du kan ju förstå vilka tankar jag hade. Att det var väl kanske lite tidigt att bli med barn, men jag lovade att stötta dig på alla sätt och vis. Men det var inte det. Utan hon sa, jag har kommit in på Teaterhögskolan i Göteborg.
Mm.
Och jag hade inte en aning, inte en susning om att hon hade överhuvudtaget sökt.
Okej.
Och det tyckte jag var stort. Det hade hon inte sagt till oss.
Nej.
Därför att hon antagligen visste också att skulle hon komma hem och berätta att jag har sökt och jag har misslyckats, så skulle jag väl säga, men Nina, det finns så många underbara yrken du kan ägna dig åt. Du kan öppna en blomsteraffär, du kan bli läkare, du kan bli allt möjligt utan att bli nagelfarig i pressen och nedskriven och hittan och dittan. Och det tror jag hon ville undvika.
Det snacket.
Det snacket från mig. Mm. Så att hon sa ingenting, så att jag har aldrig behövt säga det till Nina.
Okay.
Hon blev skådespelerska och nu är hon på Folkteatern i Göteborg.
Mot din vilja?
Ja, men nu stöttar jag henne till fullo.
Okay.
Och så vet jag att jag är jävig, så jag kan inte säga vad jag tycker om henne, men jag tycker hon är jättebra. Mm. Det tycker jag faktiskt. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Men du, om jag skulle be dig beskriva, liksom, för du var lite inne på dina föräldrar, men vad var det för hem du växte upp i?
Ja, det var ett hem som ett ganska småborgerligt hem där ambitionen hela tiden var att bli finare än andra. Det var otroligt irriterande och i någon slags protest mot hela det här borgerliga och småborgerliga. Alltså vi var aldrig någon överklass, så blev jag naturligtvis extremt vänsteranhängd. Så jag var med i Clarté och gick med i alla möjliga kommunistiska och socialistiska organisationer.
FNL?
Ja, oja. FNL-grupperna. Och sen har ju det där förändrats naturligtvis med åren, att jag inte upplever socialismen. Det sociala är otroligt viktigt för mig, men socialismen tror jag inte är lösningen på våra akuta problem.
Mm, okay.
Men det var ett det var en hygglig uppväxt med en del problem. Bitvis var vår familj medberoende till en pappa som drack för mycket alkohol. I perioder. Men ändå hade ett extremt konstnärligt intresse. Han läste, översatte dikter åt mig till svenska. Komplicerade saker, Rilke och Goethe och sådana där saker. Så att det kulturella fanns alltid som en bas på något sätt.
Okay.
I vårt hem.
Mm. Hur hamnade han i Sverige?
Han hamnade i Sverige, han kom 49. Han var aldrig soldat, han hör till de få som hörde. De lever inte längre, mina föräldrar. Han var inte ens med i Hitlerjugend. Vilket var ganska unikt, därför att det var ju faktiskt tvång på det. Men han var så pass sjuklig så att de lyckades få honom att slippa.
Mm.
Så han kom som mager till Sverige, bara planlöst lämnade Tyskland i ruiner. Sen på juldagen råkade han träffa min mamma av någon konstig händelse. Och sen blev han fast, sen blev han kvar i Sverige. Han hade väl från början inga planer på att stanna i Sverige, men han hade väl inga planer överhuvudtaget egentligen.
Okay.
Sen när det gäller det här med kriget och så var han väldigt svårpratad om sånt där. Alltså han ville inte gärna tala, men ibland kom det fram vilka traumatiska och förfärliga upplevelser han hade gått igenom under kriget i Tyskland.
Det där, jag intervjuade Antje Jackelén och hon upplevde samma sak. Jag vet, är hon något äldre än du kanske?
Jag vet inte.
Nej. Men hon vittnade också om det, att jag tror det var framförallt pappan som, det var otroligt svårt att få ut någonting överhuvudtaget om den där perioden. Det var liksom locket på.
Ja, det var locket på. Han fick sina ångestattacker som jag och min lilla syster. Vi förstod ju inte vad det handlade om. Nu kan jag se det.
Mm.
Bara en sån sak som att vi kring jul så ville min mamma gärna att vi skulle ha tända ljus. Vanliga stearinljus. Då blev han alltid väldigt svettig. Alltså.
Mm.
Det här med eld och såna saker, det var... Det mådde han inte bra av. Men vi kunde inte prata om det.
Okay.
Jag tror att det är en generationsfråga. Man pratar inte om det. Det är som i den här filmen. En dag ska allt det här bli ditt. Som vi ska ha premiär på den 3 februari. Som handlar om En del av filmen handlar också om en sorg som inte uttrycks. De inte uttrycks verbalt, så att man pratar inte om det. Alla vet om det, men det är någon slags filt man har lagt på det där. Jag vet inte.
Mm. Och som väl också är självupplevt av Andreas, som jag förstår det.
Det är självupplevt. Mm. Han förlorade ju sin syster på en trafikolycka. Nu är det en liten pojke istället som det handlar om i filmen. Men jag menar, den generationen, i dagens läge talar vi om att man går i terapi, man träffar psykologer, terapeuter och allting sånt där. Det var ju inte en tid där man skilde sig, till exempel. Nu skiljer sig ju folk.
Mm. Ja,
titt som tätt. Mm. Och det är inte så att man ens höjer på ögonbrynen. Det är så mycket som har förändrats i ganska rasande fart de senaste 30 åren, tycker jag.
Mm. Men jag tänker mig att, jag menar, om jag tittar på hur jag pratar med min pappa till exempel, så ja, men har jag en känsla, och han är väl då, nu ska vi se, 9 år äldre än du. Mycket känslor och grejer som det bara liksom tar stopp.
Ja.
Jag vet inte. Jag minns inte.
Nej.
Jag kan inte.
Nej.
Kan vi prata om något praktiskt istället? Ja. Ska du inte sätta upp den där tavlan? Ja. Jag hjälper dig.
Det är något slags flyktbeteende.
Kanske.
För att slippa rota i såren.
Mm. Men är du då som är 9 år yngre än min pappa och vad det nu blir, yngre än din far.
Ja.
Har du känt att du har haft access? Du jobbar ju med känslor också, så det är kanske lite lättare.
Jag jobbar med känslor, men jag har haft mycket lättare att tillgå, att komma till punkten där man faktiskt säger jag behöver hjälp.
Mm.
Att det här bra kar reder sig själv inte gäller, va? Utan att, och att det inte är något skamligt. Du kan behöva hjälp för dina fysiska problem, men du kan även behöva hjälp för dina psykiska. Det var väl en vall naturligtvis att komma över, men till slut så får man ju erkänna att det är inget konstigt.
Mm.
Det är inte ovanligt och det är inget märkligt.
Är det, när du säger så, är det kanske är, jag antar att det kanske finns privata grejer också, men du har ju pratat tidigare om att du liksom fick scenskräck. Ja, är det en sån grej som du har fått hjälp med?
Ja, det fick jag hjälp med. Också rent fysiskt. Jag fick helt enkelt medicin mot det. Jag var väldigt rädd för det, för jag sa till den här läkaren att jag kan ju inte vara påverkad på något sätt när jag står på scenen. Men och det blev jag inte heller, utan det var ett medel bara som talade om för mig att nu har jag ångest, men det gör ingenting liksom. Men scenskräck tror jag är någonting som drabbar de flesta skådespelare under en period. Hur ska man beskriva det? Ja, alla som har haft panikångest vet vad det handlar om. Det bara låser sig och du känner bara panik. Sen slutade jag spela teater ett tag och så fick jag ett erbjudande och så tänkte jag, nu ska jag testa hur det går utan mediciner, utan någonting. Och då var det borta.
Mm.
Så att det kom som en blixt från klar himmel och det försvann lika fort. Och varför det kommer vet jag inte, men det är väl på något sätt, apropå Ulla Sjöblom som jag pratade om tidigare, så sa hon en gång till mig, och då var jag alldeles för ung för att förstå vad hon menar. Hon sa, det ska du veta, Haber. Hon kallade mig alltid för efterna. Därför att vi var så många Peter i sin skolklass.
Mm.
Hon sa, riktiga skådespelare, de vill aldrig.
Mm.
Alltså att man har ett motstånd mot att gå upp på scenen och ställa sig framför en filmkamera och... Det där motståndet är väldigt jobbigt, men jag tror att det är ganska nödvändigt. Därför att när du är 19-20 och där kring, så är det på något sätt, det är självklart. Allt är enkelt, allt ljus på mig. Jag vill spela, 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 spela. Sen kommer du till en vändpunkt där du inser hur svårt det är, vilka krav som ställs på dig. Och där någonstans i den där brytpunkten, där tror jag scenskräcken kom.
Mm.
När det visade sig att det är inte så jävla enkelt som jag trodde en gång i tiden.
Men det var ingen enskild liksom produktion eller så som knäckte dig?
Nej, det var några produktioner där det började man började märka varför känner jag mig så konstigt emot. Mm. Och en produktion där det verkligen kändes, och det var så absurt, det var en jättesuccé som vi spelade 2 år på Kinateatern som heter Hotelliggaren. Det här är nog över 20 år sedan.
En klassisk fars.
Fars som fick jätterecensioner och gick i 2 år för fullsatta hus och allting. Och jag mådde jättedåligt. Mm. Men jag gjorde vad jag skulle, men som sagt, jag fick ju hjälp då. Mm. Men efter det vågade jag inte spela på ett tag. Sen började jag spela igen och då gick det utan. Mm.
Men då kunde du filma?
Jag filmade istället. Mm. Och det var lättare, så att säga. Jag hade ingen kameraskräck, men jag hade liksom scenskräck.
Men jag kan förstå det, för att jag menar, om man tänker på, jag menar, ja, statistiskt sett så tänker väl 80% av de som lyssnar nu att det måste vara det värsta man kan utsätta sig för, att gå upp och ställa sig på en scen.
Ja, det är nog en av de vanligaste sakerna folk tycker är förskräckliga, att tala i offentliga rum.
Exakt.
Och jag menar, egentligen är ju det sant. Mm. Jag menar, att ställa dig på en scen och kräva att 800 eller 1000 personer håller käften och tittar på det hela tiden, det är ju en absurd situation.
Ja, precis. Jo, men om man tänker på det på rätt sätt, så att säga, så kan man ju verkligen få svindel. Och jag har ju också känt på, vilket ju är ditt, liksom, kanske det som du har ägnat mest tid åt, nämligen att bli filmad av människor. Ja. Där det någonstans i kulisserna gömmer sig 50-60 pers just nu som bara väntar på att jag ska göra mitt jobb.
Ja.
Och om man tänker på det ur den aspekten.
Ja.
Ja, det är väl klart som fan att man kan få stora skälvan.
Jo, jag brukar säga det till folk som inte har en aning om hur en filminspelning ser ut. Att där sitter vi 2 personer och talar med varandra. Men runt om oss har vi 45-50 personer som sköter sina jobb. Med ljud och ljus och allting. Så att det är ett väldigt pådrag. Och väldigt tekniskt komplicerat också. Det där blir väldigt påtagligt, framförallt när man gör komedi. För ingen får ju skratta heller. Nej, för det förstår ju ljudet. Så efter ett tag tänker man, när man håller på med komedi, är det här verkligen roligt? Mm. Och så börjar ju självtvivlet. Men självtvivel är jobbigt men produktivt.
Mm. Men fan, vi ska tillbaka till din farsa, hörru, innan jag glömmer bort det allt för mycket.
Okej. Okay.
För att jag är så, det här, det väcker frågor hos mig ändå. Alltså, att han då lite planlöst hamnar i Sverige. Jag antar att det låter rimligt att lämna Tyskland 49 dock. Mm. Men han hade alltså redan en karriär som scenograf.
Ja, det hade han. Sen kom han till Sverige och blev porträttmålare och smyglärde sig svenska, så att säga. Därför att det var inte så kul att prata tyska i Sverige efter kriget. Mm. Därför att du blev omedelbart klassad som om du var nazist. Vilket både han och min farfar och farmor var klart anti. Men det var inte så lätt som man tror att vara det. Mm. Eftersom du hela tiden hade ett dödshot hängande över dig. Han försökte livnära sig som porträttmålare.
Hur var han som målare?
Väldigt skicklig.
Mm. Har du kvar en
del? Jag har en del kvar. Han var väldigt skicklig. Men så fick han ett erbjudande när min syster kom. Och plötsligt var det 2. Det var liksom en familj att försörja. Så fick han ett erbjudande om att bli fast anställd som teckningslärare i Södertälje. Vi bodde först på Lidingö, i ett av de där höghusen man ser precis när man kommer över Lidingöbron vid Torsviksvängen. Men då fick han ett erbjudande att bli fast anställd med en fast månadslön, och då flyttade vi till Södertälje. Mm. Sen så småningom slutade han som teckningslärare när han inte längre behövde försörja en familj, och så blev han keramiker och hade ett krukmakeri på Tore Kjellberget i Södertälje. Mm. Sen dog min mamma, ung får man säga. Hon var 50 år.
Varför det?
Av cancer. Okay. Mm. Cancer överallt skulle jag vilja påstå. Mm. Och då gick det ganska snabbt nerför och utför med min pappa.
Okay.
Jag tror att han la av, han sörjde väl ihjäl sig på något sätt med hjälp av alkohol.
Mm. Hur är det där liksom, om man har växt upp med någon som dricker för mycket, hur har det påverkat ditt förhållande till alkohol?
Mitt förhållande till alkohol har varit ganska schysst, tycker jag. Jag har inte blivit alkoholiserad. Sen i och med att jag fick besvär med... Jag märkte plötsligt för 2-3 år sedan. Så märkte jag, vi var i Helsingborg, Lena, min fru och jag, och spelade på Helsingborgs stadsteater. Så hade vi en buss vi kunde åka med till teatern. Och ibland såg vi den komma. Och då skulle vi springa, så märkte jag, jag vet inte vad det är som händer, jag kan inte springa. Sen började jag märka att jag fick problem med att gå. Och då tänkte jag, vad är det för fel på mig? Och då talade jag med en läkare om det som sa att, men för säkerhets skull så gör vi en neurologisk undersökning. Vilket jag gjorde, och det visade sig att det var inget fel. Jag gick igenom hjärnröntgen och allting. Men när jag skulle göra det så visste jag så här. Nu kommer alla läkare och fråga, röker du? Då kan jag svara, nej, jag snusar. Men jag röker inte. Jag har rökt, men det var väldigt länge sedan jag slutade. Dricker du? Ja, det gör jag. Hur mycket dricker du? Och vad man än säger då så är det alltid för mycket, va? Mm. Så då tänkte jag så här, nej men jag dricker ingenting. Så kan jag svara nej på bägge frågorna, så är det ett problem som är avklarat.
Mm.
Så att nu har jag under några år faktiskt inte druckit någonting.
Mm. Mm.
Jag har aldrig varit alkoholiserad, men jag har naturligtvis enligt socialstyrelse, enligt alla normer, så har jag nog druckit lite för mycket vin. Mm. Därför att jag har gillat vin, jag trivs med det, jag tycker att det är... ett underbart psykofarmaka som får en att lugna ner sig. Men nu har jag klippt helt, så nu dricker jag alkoholfri öl.
Ja,
också till fotbollen.
Gott. Mm, också gott. Men hur har det varit då? Har det varit en omställning?
Nej, det var hur enkelt som helst. Ja, jag vet inte vad jag ska jämföra med, men det var ingen omställning, ingen abstinens, inga problem. Jag har inte behövt gå på några AA-möten eller någonting sånt, nej. Utan det var det var bara jag dricker inte.
Men det kan ju vara en, jag tänker mig, nu sitter du mitt emot en kille som har både varit på avvagnen och testat möten och testat medicin och fan och hans moster för att få ordning på drickandet. Och nu dricker inte jag heller av hälsoskäl, så att säga. Men det jag tyckte kanske var lite krångligt, fast jag var ju betydligt yngre än du när jag tog det beslutet att jag skulle vara nykter.
Mm.
Över tid liksom. Mm. Det var ju det sociala, för att det var liksom så jag hade umgåtts.
Ja.
Men du...
Jag tycker inte att det har påverkat det sociala, därför att i dagens läge verkar det vara fullt accepterat på något sätt att man säger jag dricker inte. Så att jag tar något alkoholfritt i maten.
Mm.
Alkoholfri öl, eller som det faktiskt finns i dagens läge, väldigt goda alkoholfria viner.
Mm.
Vi var på Mallorca i somras för första gången på 3 år, i och med att vi inte har kunnat åka på grund av pandemin. Vi åker till Mallorca. Sen många år åker vi varje år till Mallorca.
Just det, ni har haft hus där men sålt det.
Ja, vi hade en lägenhet där, men den har vi sålt. Men vi återvänder till samma stad därför att vi tycker så otroligt mycket om den.
Mm.
Nordöstra Mallorca, nätet på Puerto de Poyensa. Och då tänkte jag, hur är det med det sociala där då? Därför att det är väldigt gott med en öl efter att man har badat och duschat och sitter på terrassen. Det är inga problem. Det är väldigt ofta, väldigt vanligt att man tar en San Miguel sin alkohol.
Mm, just det. Den är fin du.
Ja, den är jättefin. Ja. Estrella har också en alldeles utmärkt 0,0.
Mm.
Så att jag har inte haft vare sig privata eller sociala problem, det här med att klippa med alkohol. Det har gått förvånansvärt lätt.
Mm.
Och hur kan jag tänka så här att innan jag dör, när det nu sker, innan jag dör så skulle jag vilja dricka ett glas fylligt argentinskt rött vin igen.
Okay.
Där kan jag ha en sån här liten längtan. Men det är inget som besvärar mig på något sätt eller är något som jag går och drömmer om varje dag.
Nej, jag fattar. Du, nu har vi suttit här i drygt en timme.
Ja.
Vet du hur många gånger Beck har kommit upp?
Du har inte nämnt Beck.
Inte du heller.
Nej.
Och då tänker jag så här, säger det något om något?
Nej, jag vet inte vad det skulle säga. Jag har levt med Beck i 50 filmer.
Mm.
50 filmer har vi faktiskt gjort. Det är något slags rekord, samma figur. Det har varit otroligt, otroligt fascinerande att försöka gestalta den där kriminalkommissarien genom åren. Nej, jag vet inte. Det får nästan du säga om det betyder något.
Nej, men jag funderar på, för att jag var bara nyfiken om det liksom, för jag hade inte jättemånga frågor. Jag har sett otroligt mycket Beck-film inför det här mötet.
Mm.
Och så läste jag nu recensionerna kring den senaste och så är det sådär, ja men Peter Haber är ju Peter Haber. Mm. Alltså det är som att du behöver inte recenseras för att det är ett självspelande piano nästan.
Mm.
Och det är väl kanske bra?
Ja, men nu är det inte ett självspelande piano därför att även när det gäller de filmerna måste du vara lika förberedd och lika noggrann som om det var första dagen när du sitter framför en kamera, för annars blir det ingenting. Det kan inte heller gå på någon rutin och att man lutar sig tillbaka och säger, det här har ju gått bra hittills, så att det kostar ingenting.
Mm.
Det kostar skitmycket att göra. Och så länge jag är intresserad och mina kollegor är intresserade av de här rollfigurerna och av historien, så kan det i bästa fall intressera en publik också.
Mm.
Blir vi likgiltiga, blir publiken likgiltig, tror jag.
Jag tror det självspelande pianot i det här fallet syftar på oss som tittar. Vi behöver inte vara oroliga.
Nej, det kanske är, och det är väl bra.
Ja. Vad har du för planer framåt?
Efter Tore vet jag ingenting.
Okej.
Okay. Faktiskt inte. Det skulle jag säga om jag visste någonting. Jag har inga planer framåt.
Ja.
En plan som vi har, det är att någon gång nästa höst eller kanske i januari åka utomlands en lite längre tid, för att den här månaden, januari, denna oxmånad, den är rätt tärande. Jag tycker att den här bristen på ljus blir svårare och svårare med åren.
Mm. Ja, det har varit en sällsynt grå vinter i Stockholm.
Ja, väldigt få soltimmar och det hjälper den inte med energin riktigt, tycker jag.
Och i skrivande stund då, så vet vi inte ifall du gör något mer Beck.
Det vet vi faktiskt inte.
Nej.
Det talas om det och i sådana fall skulle vi göra det 2024, men det är inte bestämt faktiskt.
Jag förstår. Du, jag tror att du har svarat på alla mina frågor. Du, stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv. Tack så mycket.
Yes, en dag kommer allt det här bli ditt. Har premiär den 3 februari. En fin och egensinnig film med storheter som Karin Frans Körlöf, Susanne Reuter, Liv Mjönes, Mattias Fransson och Filip Berg vid sidan av just Peter Haber. Producent för Värvet, Ninni Westin, Plattform, Kolon, Acast. Programledare med mera är jag, Kristoffer Triumf. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Ha det otroligt till dess. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni
min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.